There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej, hej och välkommen till Yogapodden. Med en podcastserie som jag, som heter Simon Chippen Svensson, gör tillsammans med Isabelle. Och det är roligt, jag inte vet vad du heter i efternamn.
Holmqvist.
Holmqvist, det är också så typiskt yogamänniskor.
Jag har bara ett förnamn.
Ja.
Det är som Prince.
Skriver under andra dagar mejl och bara Isabelle. Ja, inte för att jag skriver Simon Svensson, det kanske jag bara... Isabelle här är alltså en yogalärare i Göteborg som driver yogastudien Yoga GBG. Och nu innan vi satte på här så pratade vi om liksom om vilka yogalärare man gillar så där. Mm. Och jag tyckte du sa något så intressant att det är så man ska hitta sin yoga, att man ska hitta någon man tycker om.
Ja, men jag tycker att det är väldigt, alltså man kan ju inte gå på en yogaklass där man har en yogalärare som man hela tiden stör sig på den personen på ett eller annat sätt. Då kan man ju inte vara där, för då lägger man alldeles för mycket energi och tid på det. Mm. Utan man måste ju hitta någon som man känner så här, okej, den här personen hon eller han säger vettiga grejer och vi gör en klass som jag mår bra när jag kommer därifrån. Man ska liksom inte gå till en yogalärare som står och skäller.
Om man inte gillar att bli skälld på.
Ja, det kan man. Det finns ju vissa som tycker om att bli utskällda. Liksom. Men
inom Bikram-serien där så är det väl lite den grejen, tycker jag. Att det är någon som skriker på mig att gör nu det här. Och så gör jag det. Och så är jag lite glad efter att jag faktiskt gjorde det.
Ja, fast jag kan tycka att man kan göra det på olika sätt.
Mm, men precis. Då kanske du och jag har lite olika åsikter om vad som är bra. Men det var det jag också gillade då. För att när jag har gått så har jag bara tänkt att ja, men då får jag väl... Om jag inte kan få gilla en lärare så tänker jag att ja, men det är mig det är fel på. Men då ska jag byta tankesätt.
Nej, det tycker jag inte heller.
Jag gillar det du sa, att man ska hitta en lärare som man gillar. Ja. För då när jag har haft det, då tänker jag, fan vad härligt det här var.
Ja.
Att man kan och säga
det blir ju bättre om du går och tränar för någon som du tycker om.
Så,
på något sätt, kan jag tycka.
Precis. Det som du märker här som vi lyssnar är att den här podcastserien, alltså meningen med den tycker jag är lite, eftersom jag har hållit på med yoga så himla mycket om jag inte fattar det, att vi ska liksom avmystifiera det lite, visa att det är så himla knasigt är det inte. Och jag tycker du verkar väldigt du är perfekt på det.
Ja.
Du gör ju nästan som en grej.
Jag är nästan som en vanlig människa.
Ja, men du gör en liten grej av att det, jag kan väl allt om yoga, men jag är ju en helt vanlig människa.
Ja. Hur som helst, också korv ibland.
Till och med korv alltså. Ja. Dagens avsnitt heter alltså yoga. Är det stretching eller träning?
Mm.
Mm, för vet inte jag riktigt fortfarande, trots att jag hållit på med det jättemycket. Är det bra träning liksom?
Ja, jag kan ju tycka att det är bra träning. Sen så kan man ju också gå in och säga att det finns ju olika typer av yoga. Man har liksom yoga som är väldigt fysisk. Och de är ju liksom, det är vinyasa yoga, det är power yoga, det är ashtanga yoga, jiva mukti är där också. Sen så har du liksom livsstilstypen av yoga som pratar mer om det, som inte kanske är så fysisk på samma sätt, utan kanske pratar om de andra delarna inom yogan då. Och då kan man säga att det kan vara Ishta-yogan eller kundalini-yogan till exempel är ju väldigt livsstilsbaserad.
Vad gör de där inne då?
Nej, men det handlar väl... Det, efter varje gång jag har varit på en kundalini-yoga-klass så sitter jag där under klassen och så är det någon instruktör eller någon lärare som står längst fram som har en turban på huvudet och vita kläder. Och så är det nästan bara tanter på klasserna. Och så kan jag tycka så här, gud, vad gör jag här? Samtidigt som efter jag har varit på en sån klass, när man bara släpper det här, liksom, gud vad det här, vad pratar de om? Och de pratar om chakran och olika energiflöden i kroppen. Och man jobbar väldigt mycket med ryggraden och rör sig fram och tillbaka i cirklar. Och gör väldigt mycket, man repeterar och man sitter nästan ner i hela klassen.
Mm. Vad sa du när du släpper allt det där?
Nej, men när jag släpper allt det där så får jag ändå en otrolig respekt för dem som håller på med det. För jag menar, att sitta med händerna upp i luften i 10 minuter, det är skitjobbigt. Mm. Men de gör det och de klarar av det. Och då är det en typ av inre styrka. Jag vet inte om det är mentalt eller om det är... För jag blir jättetrött i armarna när jag gör det.
Mm.
Och då är jag ändå stark, liksom fysiskt stark.
Ja,
och det är också det. Det kan jag ju också se. Jag menar, jag har tränat några killar i Frölunda hockey till exempel.
Jaså, ja. Det har jag undrat faktiskt, varför inte fler idrottare håller på med.
Ja, det undrar jag också. Ja, för de behöver det verkligen. Mm. Och då hade jag några av de killar. De är ju superstarka. De är ju sådana muskelknippen liksom.
Oh.
Men om man ber dem att göra yogaövningar så kan det för dem vara så otroligt svårt. Och det är inte det att de måste ha en jätterörelsemönster för att klara av att göra en övning. Utan det handlar om att deras kroppar är inte vana vid den typen av rörelse. Och det handlar också om att om du övar upp en styrka inom yogan i lägen där du är, till exempel att du är i ett ytterläge. Du ska aldrig vara i ett ytterläge så långt så att du liksom pressar dig för långt bak i någonting. Men att du till exempel, ja, men som en sån grej, att du bara ställer dig i ett utfall till exempel. Istället för att repetera det och göra det 20-30 gånger.
Hockeyspelare gör.
Ja, ställ dig i det i 2 minuter statiskt. Då kopplar du på helt andra muskler i kroppen än vad du gör om du upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jag kan se det som ett lysande exempel. Jag tränade gymnastik när jag var liten. Har inte tränat gymnastik på kanske 15 år. Jag är ju rörlig i kroppen och jag är stark. Började på gymnastik nu för 1 år sedan. Och jag bara känner mig så här, vad är det här? Och då liksom, det som jag har kommit under
full... Var det jättejobbigt för dig eller var det lätt för dig?
Nej, det var skitjobbigt.
Okay.
Det var jättejobbigt för att jag är inte explosiv längre. Jag har inte den tonusen i min kropp. Jag är närmare 40 liksom. Styrkan har jag.
Mm.
Men jag har inte den i explosiviteten. Däremot så ser jag de unga gymnasterna som tränar och de gör saker som jag känner så här, det där kommer du få ont av.
Alltså
för att de gör det på ett fel sätt. De kanske, och det handlar om, inom yogan så handlar det så mycket om millimetergrejer. Liksom flytta pekfingret 1 centimeter till höger.
Och så säger de så här, och det här är jätteviktigt.
Ja.
Den här centimetern är så himla, himla viktig. Och så ligger man där och tänker, håll käften.
Men på ett sätt så kan jag säga att det är ju det. För att om du står, låt säga att vi tar ett exempel, att du står på golvet och du har dina fötter isär.
Mm.
Du sätter fötterna isär. Men då är det lite som att tårna pekar lite ut åt sidorna, till exempel. Gör du det då, varenda gång när du går på en yogaklass, så belastar du ju kroppen helt fel.
Mm.
Och därför så är det viktigt
inte
att...
Inte så fel. 1 millimeter fel.
Nej, men inte 1 millimeter, utan det handlar ju mer om att du ska ju se knät, höften, knät och sen så pektån.
Mm. Ja, precis.
Där har du en rak linje. Det är jätteviktigt i och med, jag menar, det är inte lika viktigt när du gör en övning som är explosiv. För då gör du det någorlunda rätt och musklerna kommer ner. Men när du ska göra statiska övningar och till exempel sitta i utkatasana, om vi ska ta en sån.
Det var sanskrit, va?
Ja.
Mm. Jag har hört det ordet. Vad
det är chair pose eller stolspositionen. Heter den på svenska då?
Den heter ju, vad heter den? På Bikram så heter den något omöjlig pose eller något sånt där.
Awkward.
Awkward pose, ja.
Awkward pose.
För att det är så konstigt.
Ja. Mm. Och den obekväma positionen. Ja. Nej, men och i den, till exempel.
Den är jag så jävla bra på.
Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Men då ska du ju fortsätta att göra den. Bara göra den.
Ja, men precis. Jag älskar.
Men nej, men och då är det till exempel, om du då har fötterna fel från början,
ja,
så kommer du i slutändan, om du gör den här flera gånger, så kommer du få ont.
Ja, ibland får jag ont i knät när jag gör den.
Ja, och då kan det ju vara det att du faller in med knäna, att du inte lyfter upp hålfoten, att du inte aktiverar liksom benen på rätt sätt.
Men vet du, en gång när jag gjorde yin-yoga så sa läraren så här att vi satt väl i skräddarställning eller någonting. Så han sa, man får lika bra kondition av att sitta ner och andas djupt som av att springa hur långt hon sa. Att de menar att man får också kondition av att man bara lär sig andas bra.
Ja.
Och då tänkte jag, lite som du var inne på innan, att om man börjar ifrågasätta allting så blir allting bara dåligt. Så jag bara,
ja,
så jag sa, okay.
Du bara, ja, jag sitter här och andas och så ska jag springa ett maraton om 2 veckor.
Ja.
Ja. Nej, men det handlar ju mer om, inom yogan så är ju pranayama då, andningen, är ju en av de viktigaste delarna. Och på vissa klasser som man går på så håller yogaläraren på att prata om andas in, andas ut, andas in, andas ut, och berätta för när man ska andas in och andas ut hela tiden. Och på många yogaklasser så börjar man ju med en andningsövning.
Mm.
Man börjar med att liksom väcka upp kroppen för att få in så mycket luft som möjligt i lungorna. Lungorna består liksom av 2 stycken stora vindruveklasar, kan man säga.
Mm.
Och egentligen under en dag så använder du kanske bara en, nu jag har inga vetenskapliga bevis på det här, men jag tror att du använder inte din fulla lungkapacitet.
Ja, men det märker man ju. Man går omkring och andas lite, sen kommer man in på en yogaklass och så,
ja, oj, och så bara, oj vad mycket luft jag hade liksom. Mm. Och det var ju också en av anledningarna varför jag började med yoga. Jag tyckte det var helt toppen, för att jag dök.
Aha.
Och jag kunde vara under vattnet liksom så mycket längre än alla andra för att jag hade lärt mig att andas.
Just det, ja. Men går du runt i vardagen och andas djupt?
Ja, men det gör jag nog.
Alltså det har blivit naturligt för dig?
Ja, det gör jag. Mm. Sen så givetvis så gör jag det inte i vissa lägen. Nu sitter jag ner och då blir jag ihoptryckt och då trycker jag ihop lungorna och då kan jag ju inte andas på samma sätt.
Nej, just det.
Men om jag däremot ställer mig upp så andas jag ju på ett helt annat sätt och använder lungorna på ett helt annat sätt.
Men om vi återgår till frågan då, är det bra för konditionen också?
Jag skulle väl kanske inte säga konditionen, eller det beror ju helt på. Jag menar, du kanske lär dig att utnyttja din fulla lungkapacitet och på så sätt.
Och då får jag ju mer syre till blodet och
precis,
då kan jag springa längre.
Precis, och på så sätt. Men jag skulle inte säga att sitta i skräddarställning är detsamma som att ge sig ut och springa. Det skulle jag nog inte jämföra det med.
Nej, nu får du sätta dig ner för det blir konstigt när du står upp och jag sitter.
Jag gillar ju att stå upp.
Ja, men en konstig makt.
Sitta är det nya röka, har vi hört.
Nej, det har jag inte hört. Jo. Det lät väldigt yogaaktigt. Men,
nej, men det är det inte, utan det är ju bara en, liksom en, vi, folk sitter ju ner hela dagarna.
Ja.
Trycker ihop, runda ryggen, faller fram med axlarna. Och det är också därför som yoga för alla är så otroligt. Jag kan på något sätt känna så här att yoga är en motreaktion till sittandet. Det är därför vi behöver yoga.
För ja, att vi sitter. Jag kan väl spela tennis lika gärna?
Nej, men det kan du inte. Det kan inte jag tycka att du kan göra.
Jag sitter inte när jag spelar tennis.
Nej, men yogan handlar ju väldigt mycket om att andningen,
mm,
att använda lungorna på rätt sätt. När du spelar tennis så är det ingen som säger till att du ska andas, utan du bara, och så slår du och så springer du fram och tillbaka. Och,
ja,
och det är ju inte på samma sätt, det är inte samma fokus på att man ska andas. Och du sträcker ju inte ut när du spelar tennis, utan du använder dina muskler aktivt och bara slår. Och sen så efteråt så kanske du tar tag i liksom en vägg eller någonting och så sträcker du ut och sen så går du hem.
Mm.
Det är ju inte samma sätt som på yogan där man, genom att man aktivt aktiverar sina muskler så sträcker man samtidigt ut dem och förlänger dem. För att du kan stå i en position där du är aktiv samtidigt som du är i ett, inte ett ytterläge, för det ska man aldrig vara. Man ska gå till sitt ytterläge och så ska man alltid gå tillbaka någon millimeter, för du ska alltid, aldrig sätta dig själv i ett ytterläge, för då hänger du bara in liksom.
Okej.
Utan man ska alltid försöka att liksom gå tillbaka någon millimeter eller två där du hittar styrkan och där musklerna aktiveras så att du kan jobba med musklerna på ett aktivt sätt.
Det finns ju någon ställning där i Bikram-serien när man ska stå på ett ben fram med armarna bak med benet. Och jag känner verkligen hur den finns kanske i din Isabelle-serie också. Eller, jag vet inte, men att man känner hjärtat börjar slå som in något hälsokotta där alltså.
Menar du den när man ser ut som ett T?
Ja, just det. Ja, precis.
Ja. Stående pinne brukar jag kalla det.
Ja. Du hittar på egna ord för allting nu. Varför ska det vara så speciell?
Ja.
Men där så har jag också hört att de har sagt något sånt. Att det här är lika mycket värt som att springa se så mycket. Just för att hjärtat drämmer igång så mycket. Har jag lurat mig själv då när jag tänker att det här får jag bra kondition av?
Ja, men det tror jag inte. Hjärtat sätts ju igång, men det finns ju inga bevis för det. Det finns ju inga vetenskapliga bevis för det.
Nej.
Men hjärtat sätts ju igång där. Men frågan är om sätter det igång på så sätt för att du är inne i en extremt varm lokal, eller sätts det igång så för att du gör den positionen?
Ja, men värmen hjälper ju till. Men om man jämför med de andra positionerna så sätts det igång extra mycket där, tycker jag.
Ja, men det gör du. Alltså hjärtat.
Men hur är din kondition då? Eller tränar du annat också?
Ja, det gör jag.
Det gör du då, okej. Okay.
Eller jag tränar gymnastik, men och det gör jag kanske en, det är två gånger i veckan. Jag promenerar, jag springer inte.
För du har ju också, har du berättat här för mig att du åker iväg till Alperna och tar med dig yogastudenter och sånt.
Ja, det gör jag.
Och i Alperna är det väldigt viktigt att ha bra kondition, tycker jag. Men hur klarar du dig i backen om du mest gör yoga?
Ja, men jag klarar mig väldigt, väldigt bra i backen. Jag har ju märkt det. Jag har gjort 7 säsonger. De säsongerna som jag inte har tränat innan jag åkte ner, så har ju mjölksyran kommit och jag har känt att det har skakat i benen och jag har liksom inte orkat och åka på samma sätt. De åren som jag har liksom fokuserat på att träna yoga innan, så har det ju varit betydligt lättare.
Just det. Nej, men det, för det har jag också känt. Men jag undrar om när jag var hjälp på det här, om jag låtsades ha bra kondition då. Varför jag?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att inom yogan så måste man använda andningen på ett effektivare sätt. Eller inte ett effektivare sätt, utan du måste använda andningen för att komma djupare in i positionerna och för att, jag menar, du kan inte stå i stående huvud till knä till exempel och stå så här, det går inte, för då tappar du balansen i och med att det är så mycket balansövningar, så i balansövningarna så kan du inte hålla på och andas väldigt ytligt, utan då måste du ta djupa andetag in och ut, eller som vissa andra gör, är att de håller andan och så ser de stjärnor och så blir de helt vingliga i huvudet och så, ja.
Kan vi gå ur den här positionen snart?
Ja, exakt. Jag bara, jag måste andas.
Men egentligen skulle man kunna tänka sig då att en tennisspelare till exempel då skulle kanske kunna känna på att lära sig andas ordentligt också.
Ja, jag har ju sådana som går hos mig som typ innan Göteborgsvarvet så kommer de och tränar extra mycket.
För det är intressant, när jag har sprungit för det är så jäkla häftigt tycker jag, när man står och gör yoga så lär jag mig att andas bara genom näsan trots att hjärtat pumpar så fruktansvärt. Men jag kan inte överföra det till när jag springer och så.
Du kan inte göra det?
Nej. Men har det kan andra då?
Ja.
Kanske. Okay.
Fast, eller jag tror inte att det har med det att göra, utan jag tror det har mer att göra med att man lär sig att reglera sin andning. Jag kan ju se till exempel under båda mina graviditeter så har jag liksom helt totalt, eller under mina förlossningar kan man ju
har
säga.
Har du legat och andats lite bara lugnt då, har sagt?
Jo, men visst.
Det här är ingenting.
Alltså det har ju gjort skitont, det har du gjort. Mm. Men istället för att liksom helt hysteriskt bara skrika och gapa och bara jag vill ha epidural och allting sånt, så har jag istället andats mig igenom det genom att andas en fokuserad djupandning, en pranayama då som det heter.
Just det.
Och på så sätt har jag liksom fokuserat och vänt mig själv inåt. Och det har ju, jag menar, det, ja. Sen så kanske det har att göra med genetiska arvsanlag istället för det att min kropp kanske, jag vet inte, jag kanske hade en lättare förlossning än många andra, eller det vet jag inte.
Nej.
Men
du vet att du i alla fall hade nytta av det.
Jag hade väldigt stor nytta av det.
Mm. Ja, men det har jag hört från andra också såklart. Och det låter ju naturligt.
Och det är ju samma sak, jag menar, jag säger inte att föda barn är som att springa Göteborgsvarvet, men det handlar om att man måste liksom, man måste andas på rätt sätt, man måste hitta ett fokus och man måste på något sätt acceptera där man är.
Men hur långt är det här varvet när man springer?
Det är 2,1
mil.
Ja. Inte kilometer. Mil.
Springer de då och andas genom näsan lugnt och stilla?
Eller? Nej, det tror jag absolut inte. Men det handlar ju inte om att du, det handlar ju inte om att du ska springa Göteborgsvarvet och andas genom näsan, utan det handlar om att du ska springa Göteborgsvarvet och andas med hela din lungkapacitet. Hela lungkapaciteten som du har. Istället för att springa Göteborgsvarvet och andas
ja.
Så springer du Göteborgsvarvet och andas fast kanske i ett snabbare tempo.
Ja, det här låter, det här är verkligen science fiction, vilket vi kommer att återkomma i science fiction avsnittet.
Ja.
Hur man läser det. Nej, men för att när man tittar på yoga så tänker man så här, man står ju bara, man står ju för gudstur stilla i ett rum, sitter ner och gör stretchiga övningar. Det är svårt även för mig som håller på med att förstå hur det kan vara bra träning.
Mm.
Jämfört med till exempel gymmet och lyfta på vikter och så.
Jag hade ju då en klass i lördags till exempel med 8 stycken män i, ja, de är runt 40-årsåldern. Allt ifrån sådana som aldrig överhuvudtaget har tränat yoga i hela sitt liv till sådana som tränar väldigt lite, till sådana som håller på med multisport. Alltså ett väldigt stort spann av personer inne i rummet. Män då, allihopa.
Det är viktigt för den här historien.
Väldigt viktigt. Nej, det har inte så mycket med det att göra. Men det som slås mig är ju att alla de här yogaövningarna som vi gör är gjorda för män.
Okej.
Okay. Ja, och 90% av alla som tränar yoga är kvinnor. Och det är också det är ju
men
rätt.
Vad menar du att de är skapade för män då?
Nej, men de övningar. Är skapade, alltså övningarna är gjorda av män för män.
Men hörde du, våra kroppar är inte så olika.
Nej, men det är inte det jag menar, utan jag säger bara att de är skapade av män, ja, för män.
Ja, men vadå, att lyfta på armen så här kan ju inte vara för en man, eller vad menar du?
Nej, men jag menar, det som jag tycker är så komiskt är att män sitter där och kommer på en klass och bara, gud vad det här var jobbigt. Ja. Ska det vara så här jobbigt? Mm. Ska man bli så här svettig? Jag trodde inte att jag skulle bli varm. Vad var det här? Ja. Liksom. Alltså, det. Och jag tror att jag tycker att fler män ska träna yoga, och det är därför som jag säger det som jag sa tidigare, att man drar fördel av att träna yoga när man tränar annan typ av träning. Jag kan tycka att yoga är inte uteslutande den enda träningen du ska träna. Jag kan tycka personligen att man ska inte träna yoga, liksom ha det som sin enda typ av träning, utan man måste ha annan typ av träning också. Du måste ha en typ av liksom en typ av belastningsträning också på ett helt annat sätt för att kroppen ska må bra.
Vad är belastningsträning?
Nej, men liksom att du utsätter kroppen för kanske lite hopp.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Just det.
Inte att man ska gå ut och springa 7 dagar i veckan och träna yoga 5 dagar i veckan. Det är inte det jag menar. Utan bara det att man ska ha en berg- och dalbana av träning. Lite.
För det jag har hört av yogalärare är att yoga är den ultimata träningen, just för att det tränar alla muskelgrupper och det tränar alla hela kroppen.
Mm.
Så därför behöver man ingen annan träning.
Men du har inga studs.
Nej, det ska jag räcka upp handen och säga. Ja. För det är inga studs, nej. Och det är inga, vad du kallar det, explosioner och
nej.
Så.
Nej, det är det inte.
Så det kan
och sen kan ju, jo visst, explosiva övningar finns ju, men att stå på händer, det är jättejobbigt, men då står du still ändå, liksom.
Mm.
Du utsätter inte kroppen för en viss typ av, liksom, och det har inte så mycket, jag tror inte, utan jag tror att det är mer skelettet som behöver det. Jag tror att det är mer skelettet som behöver bli liksom utmanat lite.
Mm. Nu är vi inne på gissningar här, märker jag. När du går den här utbildningen, eller instruktörsutbildningen, måste du lära dig allt om kroppen då? Alltså det här med lungorna som du var inne på, hur de ser ut då?
Ja, eller man lär sig. Det är ju väldigt, väldigt olika vilken instruktörsutbildning man går på. Nu, jag läste anatomi när jag var 19 och utbildade mig till massör, och det är därifrån som jag har liksom min kunskap och det som jag, och det har jag tagit med mig hela tiden. För att jag tycker att det är det som är det viktiga. Kroppen är det som är det viktiga. Och sen så finns det ju inom yogan, så är ju kroppen kopplad till olika organ. Alltså olika organ är kopplat till olika fingrar och olika humör, och det finns massa.
Säg ett exempel på detta.
Ja, men till exempel att tummen är kopplad till varför det kommer jag inte på det.
Men det har man ju hört, eller vad heter det när man får nålar i kroppen, eller är det som det?
Ja, men det är akupunktur.
Har det, alltså det liknade det. Att om man sticker en nål i fingret så hjälper det, eller örat, så får man ner feber eller vad de säger.
Ja. Och jag tror att det har att göra med olika triggerpunkter som man har i kroppen som är kopplade kanske via nervtrådar till olika organ i kroppen. Mm. Sen så finns det ju vissa som jobbar mer eller mindre på det. Jag har suttit på klasser till exempel där man ska sitta med en annan person och känna in deras njurar. Och min lärare själv, han tycker att man ska lyssna på sina organ genom andning. Och jag menar, det finns jättemycket sådana grejer. Så vill man grotta ner sig i sånt, fine, då kan man göra det.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag gör det inte.
Nej. Får man snygg kropp av yoga?
Det beror väl på vad du gör utöver yogan.
Okej. Men,
för jag menar, om man säger så här, visst, jag kan säga det. Du får snygg kropp av att träna yoga, men då måste du också äta nyttigt. Du måste röra på dig. Du måste liksom... Alltså
jo, men det är ju såklart så. Men jag menar, man brukar säga att man får snygg kropp av simmare för snygga kroppar. Liksom.
Ja, det beror ju på. Tycker folk att det är snyggt med breda axlar, så det finns ju sådana som inte tycker det är snyggt.
Ja. Okej, men blir man smal då? Kan man säga det då?
Nej, det skulle jag nog
säga. Eller det beror... Jag som ändå har haft lite ölmaga och sådär. Och då har jag tänkt, ni yogar faktiskt varje dag i 40 grader. Ja, men hur kan ni se ut så här?
Men det har ju också att göra med att om du tränar, det är det jag menar med att man har en allsidig typ av träning.
Mm.
Går du samma promenad varje dag så kommer kroppen till slut inte, alltså den kommer inte reagera på det. Då är inte det träning.
Men,
förstår du vad jag menar?
Nu, herr Bikram skulle inte hålla med dig.
Han skulle inte hålla med mig.
Nej.
Men om du ställer upp alla hans Bikram-instruktörer, de som är smala, de flesta av dem är ju smala av naturen.
Ja,
sen så om
de var smala när de började.
Ja, men om du tittar på Bikram, eller om nu kommer vi in på Bikram igen, men om du tittar på en Bikram-instruktör, så de flesta är lite mulliga kanske, och de är ju inte pinsmala, och de som är pinsmala kanske skulle varit det ändå. Jag kan ju säga att anledningen varför jag gillade Bikram-yoga var för att jag byggde inga muskler.
Nej,
jag byggde inga muskler.
Det är väldigt, väldigt jobbigt för armarna. Man bygger lite grann tillräckligt liksom.
Ja, pyttelite.
Ja, men första gången jag ska stå med armarna uppåt så här, första övningen där. Och jag dog i axlarna.
Ja.
Men det tog väl en vecka kanske sen, eller 10 gånger sen så var det.
Men jag menar, jag byggde inga muskler. Det var därför jag gillade det, för jag bygger muskler snabbt.
Ja.
Nu när jag börjar träna en annan typ av yoga så blir jag betydligt mer muskulös.
Och nu vill du det. Men då ville du inte det?
Nej, det är inte det att jag inte vill. Utan nu tränar jag ju för att ha en hållbar typ av träning. Och Bikram-yoga i längden är inte hållbart. Enligt mig.
Varför är det inte hållbart menar
du? Nej, men för det är ju inte det. För att du hela tiden när du går in i ett varmt rum, jag vet inte om det här tillhör det här programmet, men varenda gång du går in i ett varmt rum som är 40 grader så sätter du kroppen i någon sorts låtsasfeber. Mm. Den här låtsasfebern gör att kroppen jobbar i högvarv för den tror att du har en infektion i kroppen och den stressar kroppen.
Exakt så här säger ju instruktörerna fast med mer positiv klang.
Mm, precis.
Du säger det.
Men är det bra att ha feber? Alltså är det bra för kroppen att ha feber?
Ja, men det är bra att den är på helspänn, tänker jag.
Ja, tills det går så pass långt så att du tillverkar alldeles för mycket kortisol i kroppen som är kroppens stresshormon.
Men det häftiga med det är ju, om jag ska vara försvarsadvokat nu, är ju att efter ett tag så märker du inte den där värmen lika mycket.
Nej, men kroppen är ju fortfarande stressad.
Ja, inte lika stressad va? Den kan ju vara hur lugnt som helst. Man står där inne och mediterar, har det lugnt och skönt.
Jo,
och
jo, men kroppen är stressad. Hjärtat behöver inte vara stressad för det. Men kroppen är stressad. Jag fick ju problem med det. Det här är ju en anledning varför jag har slutat med bikramyoga. För att jag fick problem med det för att min binjure producerar alldeles för mycket kortisol.
Okej, din binjure. Vad händer? Jag vet inte ens vad det är för någonting. Kortisol.
Nej, men det är stresshormonet man har i kroppen.
Så, och det fick du med dig i resten av livet också?
Ja, visst. Jag fick ont i magen. Jag fick ju liksom problem med det och gick till en person som då sa att din binjure är stressad. Och jag bara, va? Och hon sa det, din kropp är stressad. Du är inte stressad uppe i huvudet. Men du har utsatt din kropp för sådana extrema påfrestningar under en så pass lång tid. Så nu har den sagt nej.
Jaha. Men om vi ska återgå till i alla fall vad vi nu, vilken tråd vi hade. Jo, om man blir smal så att säga av
om yoga, man blir smal av yoga.
Eller om man får en snygg kropp. Och då sa du så här att ja, men inte om man gör exakt samma rörelse varje gång. För då vänjer sig kroppen med
ja,
det.
Precis.
Och då är väl inte det egentligen bara Bikram serie utan kanske Ashtanga och Vinyasa. Och
ja, men det som är,
om man gör samma hela tiden.
Ja, om du gör samma hela tiden. Men inom många andra yogaformer så är det väldigt svårt att göra samma hela tiden. Bikram är ju väldigt liksom statiskt. Det är alltid de här 26 positionerna. Du gör alltid samma. Mm. Inom Ashtangan så finns det kanske 200 olika övningar som du alternerar mellan.
Ja, en Ashtanga-klass behöver se inte likadan ut.
Nej. Eller du har ju nybörjare, sen så går du vidare så du hela tiden avancerar. Och det som jag menar som Bikram, det finns ju inga avancerade positioner där. Det som jag gör när jag undervisar är att jag ser att en person kan göra en position, så kan jag gå fram till den personen och säga okej, nu ska du gå vidare och göra så här. De andra får stanna där de är för de är inte redo för det, men du är kanske redo för det. Mm. Och då får du gå vidare och göra en position som är lite mer avancerad.
Okej, så svaret är ja, du får en snygg kropp om du gör lite olika sorters yoga. Helt enkelt.
Mm. Eller om du hittar en yogaform där du gör en stor mängd av övningar.
Mm. All right, right. För jag gjorde den här 30-dagars utmaningen Bikram.
Mm.
Och så tänkte jag när jag kom ut därifrån efter 30 dagar tyckte jag inte att det var så stor skillnad på min kropp.
Nej. Nej, men och grejen är ju den att när du tränar Bikram-yoga, jag tränar Bikram-yoga ibland också, men då gör jag det för att svettas och för att bli av med vätska i kroppen liksom.
Mm.
Och för att tona kroppen lite grann. Och sen så känns det rätt gött att stå där inne och se att man är svettig och man ser sina muskler och det är häftigt liksom att titta på sin egen kropp och se hur den kan röra sig. För man har liksom lite kläder på sig och är svettig liksom och står framför en spegel. Och det kan vara lite så här, det är väldigt ego-boostande.
Ja, precis. Ja. Och som du sa ju, att det var inte så mycket killar som gjorde att det var 90% tjejer. Min erfarenhet är att just i Bikram-klasserna så är det jättemycket killar.
Ja.
Och jag går ju också dit just för att jag älskar känslan av att första gången jag var här, eller ganska ofta, så är det nästan omöjligt att vara där inne.
Mm.
Men när jag väl övervinner det, vilken ego-boost det är.
Ja, visst. Mm.
Och det för mig in på nästa fråga som är så här, är yoga en sport? Och nu vill jag att du ska säga nej.
Nej, men jag skulle nog inte, alltså de har ju, eller Bikram har ju haft det här Yoga World Championship eller vad det nu är. Men nu ska han ju inte ha det något mer. Och hans fru vill ju att yoga ska bli en olympisk gren.
Jaha.
Ja, hon håller på att advokera för det och tycker att det ska bli det. Och jag kan tycka att...
För samtidigt i just Bikram-klassen så tycker de alltid säger att det här är inte prestation, tänk inte prestation nu.
Ja.
Det här gör du för din egen skull, titta inte på grannen.
Men jag kan tycka till viss del är det en sport. Om man kan kalla golf en sport.
Mm.
egentligen. Nej, men om man ska vara rent krass. Och vad är definitionen av en sport? Slag. Ja. Vad är definitionen av en sport? Det kan man ju säga.
Om du vill veta det så ska du lyssna på min andra podcast Dela Sport, för där har vi gått igenom det.
Ja. Men vad är då definitionen av sport? Ja. Alltså en sport kan vara, jag vet inte, är biljard en sport? Eller är det en hobby?
Så länge du kan tävla i det så börjar du närma dig sport i alla fall. Ja. Och man kan tävla i yoga. Eller?
Ja, det kan man.
Precis.
Men nu vet jag inte om det är så många yogatävlingar nu när Bikram har lagt ner sin yogatävling.
Nej, men med de andra då som inte är Bikram, alltså, håller ni andra också på att säga så här att skit i prestation, nu gör vi, ta det lugnt.
Ja.
Så det borde inte vara en sport, men nej, man kan.
Fast jag skulle ju, det har ju blivit en sport i och med att det är så många som utövar det och att det är liksom fysiskt påfrestande och man får liksom blodcirkulationen och kroppen sätts igång. Så jag skulle väl säga att det är en sport. Liksom. Jag kan ju tycka att om man liksom ska få, man får ju friskvårdsbidrag till exempel för att träna yoga.
Mm-hmm. Ja, precis. Och ja, då blir det politiskt och då måste vi sätta definitionen.
Ja, och jag kan tycka att jo, men det är, jag skulle väl säga att det är ju mer sport än många andra sporter.
Dart.
Kanske.
Men jag tycker det är ganska häftigt med yoga. Jag tycker att jag kan träna samtidigt så att jag liksom, för träning har jag kopplat ihop med att jag skadar mig själv hela tiden.
Mm.
Att jag sliter på mina knän, har alltid ont.
Mm.
Om jag springer, räcker med att jag springer en gång. Men att yogan till och med så kan jag bli bättre i knäna samtidigt som jag tränar.
Mm.
Men kan man också skada sig där inne i
yoga? Det kan man.
Ja, du sa, jag vet inte om det var förra avsnitt som du sa att skador ökar och så.
Mm.
Vad är det för skador?
Alltså du kan få förslitningsskador, du kan få speciellt inom, om vi ska prata om bikramyogan, så är det jättevanligt att man får knäproblem efter man har låst sitt knä till exempel.
Är det så?
Ja.
För de tjatar så mycket om att låsa knät och jag tycker inte riktigt
don't
om
do
det.
Don't do it.
Är det så? Oh, de är på mig hela tiden.
Ja.
Lås knät, Simon.
Ja. Mm. Nej, men det finns.
Men det här är ju intressant att du, jag kan tänka mig om det är någon som lyssnar på detta som älskar Bikram, så kanske de inte håller med dig nu.
Ja, men då kanske ju, de ska komma till mig och träna och så ska de se skillnaden också. Jag har ju haft sådana hos mig som har tränat.
Jo, men för det är ju som du har sagt, att det är inte riktigt vetenskapligt. För att i Bikramklassen så är det ju så att du måste låsa knät för att annars är det farligt.
Mm.
Och nu säger det tvärtom.
Ja.
Och nu vet inte jag om jag ska tro på mamma eller pappa.
Nej, men grejen är det finns olika, alltså lås knät i olika för olika personer och folk måste anpassa det efter sig själv. Ja. Medans i en klass när man säger lås knät så trycker alla knät så långt bak som de bara kan. Mm. Är du överrörlig då står du i ett läge där du bara hänger i dina leder och ligament och sen kommer du få ont. Jag gjorde det under flera års tid. Jag har tränat bikramyoga.
Gjorde du ju fel ju.
Nej, det gjorde jag inte utan jag låste mitt knä precis som instruktören sa att jag skulle göra och då fick jag i och med det så har jag fått Baker Sista som man har fått i baksidan av knät.
Baker Assistance.
Baker Sista.
Baker Sista.
Ja, väldigt, väldigt vanligt i Bikramyoga och väldigt vanligt inom yoga. Ja, jag vill inte säga inom annan yoga, men inom Bikramyoga så är det rätt så vanligt. Och det är liksom en liten vätskeansamling som man får i baksidan av sitt knä för att man upprepade gånger har tryckt knät alldeles för långt bak i ett översträckt läge.
Just det.
Då är det mycket, mycket bättre att mikroböja knät.
Ja, just det. Men det har jag hört Bikram, vad heter det, lärare säga också.
Mm.
Du kan mikroböja. Men ja, just det. Det där är ju att man skadar sig just. Men då är ju
och sen, så att
problemet
man
är ju att man är många
ut,
i klassen
liksom.
Om man har en lärare. Då.
Precis. Mm. Och det är ju också det. Jag menar, har du 30 personer i en klass då kan du inte gå runt och rätta allihopa. Men har du däremot 15 som jag har på mina klasser max så kan jag gå runt och jag kan rätta till och jag kan visa och jag kan liksom instruera på ett helt annat sätt.
Mm. Vad finns det mer för skador då? Kan man liksom, när jag sitter och stretchar jättemycket,
ja,
kan jag slita av någonting? Då?
Ja, det kan du göra.
Aj, aj, aj.
Och du kan liksom, axlar kan gå i led och höfter kan gå i led. Alltså det finns ju alla möjliga, men det beror ju på hur man gör det. Och det som jag väldigt ofta pratar om är att man ska jobba muskulärt först. Först så ska du jobba med dina muskler. Du ska bli stark, till exempel i en bakåtböjning. Att du inte bara faller bakåt. Utan att du i bakåtfällningen hela tiden ska ha magen aktiverad, ryggen aktiverad, lyfta bröstet upp och komma upp uppåt och sen bakåt. Det är så mycket inom yogan att det ska vara så djupt som möjligt.
Ja, jag vill. Jag tror att det är vi som håller på med det som vill hamna där.
Ja, mycket medan möjligt. För att det är så mycket
till oss att gör inte det.
Ja.
Men jag vill ju.
Ja. Men det handlar också om att om man vill ha och träna yoga som en hållbar typ av träning, att man ska träna det under ett längre perspektiv, så måste man ju tänka på kroppen först. Alltså du måste tänka på din, det heter så fint inom, på engelska heter det alignment, vi har inte riktigt något bra ord för det på svenska. Men det handlar mycket om att du måste linjera kroppen på ett sätt som är anatomiskt och fysiskt riktigt. Mm. Och att du också ska aktivera dina muskler när du gör det. Mm. Man ser många som liksom gör bakåtfällningar och bara fäller sig bakåt. Mm. Och då viker de ju bara kroppen och så småningom kommer de ju få ont. Om du däremot lyfter dig upp, stärker, aktiverar hela kroppen. Du kanske inte kommer lika djupt idag, men du kan jobba upp och få styrkan i de lägena. Man ska aldrig kollapsa in i en position. Utan du ska alltid aktivera kroppen på ett eller annat sätt för att skydda dig.
Det,
och heller aldrig gå ut i ytterlägen.
Det här gäller ju, antar jag, att lyssna på din yogalärare och hoppas att den säger rätt.
Ja.
Men det är också roligt som du säger att man ska anatomiskt rätt ska man vara. Men om man tittar på hur ni ser ut på bilder, vilka positioner ni gör, så ser det ju inte anatomiskt rätt ut.
Jo, men det gör det.
Det ser ju helt absurt ut när någon stoppar huvudet liksom mellan benen fast bakom ryggen. Och tittar fram. Och
jo, men fast det är ju vissa personer. Nu är jag är ju rörlig, men jag är ju inte... Jag hade ju kunnat vara... Alltså för 10-15 år sedan så var jag gummitarsan liksom och tyckte det var aslajban som bara slänga mig in i alla positioner. Jag kunde göra allt och båda fötterna bakom huvudet och... Det kan jag göra idag också, men jag gör det på ett helt annat sätt. Jag gör det på ett sätt som att jag... Förr i tiden när jag gjorde det så kunde jag göra övningarna och så fick jag lite ont efteråt.
Mm.
Nu måste jag värma upp långt innan. Kan jag göra med ålder också i och för sig. Men jag tror inte det, utan det har väldigt mycket att göra med kroppsmedvetenhet på ett helt annat sätt.
Okej, att du känner hur din kropp...
Ja. Precis.
Men du har ju pratat lite skit om Bikram, att man kan skada sig, men historien bakom den är väl att han skadade sig just och sen så hittade han på en serie och sen blev han frisk. Och du har väl en likadan historia, jag läste på din hemsida om att du skadade ryggen.
Ja. Och det som jag tror, jag menar det som jag tror i mitt fall, jag åkte skidor och skadade ryggen och efter det så gick jag hos sjukgymnaster och varenda gång jag kom till en sjukgymnast och de bara, gud vad du är stark, och så gav de mig några övningar som inte gjorde någonting egentligen. Däremot så tränade jag yoga och jag hade ju tränat Bikram yoga i kanske 10 år innan jag skadade ryggen.
Mm.
Vilket gjorde att det var en säker plats för mig att gå tillbaka till.
Mm.
Jag visste vad jag var innan. Jag visste precis hur jag skulle göra positionerna och då kunde jag på så sätt inte anpassa positionen efter mig, men göra det och dra tillbaka mig själv väldigt mycket, men ändå aktivera kroppen och stärka upp min kropp.
Mm. Du visste vad som gällde där inne och
ja,
hur det
precis.
Skulle vara.
För om jag skulle gå på en annan yogaklass hade jag ingen aning om vad som skulle hända.
Nej.
Och det är också lite det som är fördelen med Bikram yoga, kan jag tycka. Jag menar, jag älskar Bikram yoga. Jag tycker det är fantastiskt på många sätt. Jag menar, när jag började att träna, då bodde jag i en kappsäck och levde över hela världen och bara liksom flacka runt och hade ingen fast punkt i mitt liv överhuvudtaget. Men jag visste att så fort jag kom in på en bikiniklass så var det samma 26 positioner. De sa samma saker, det var samma.
Just det, det är McDonald's, ja.
Lite McDonald's, ja. Men jag menar, det är ju samma sak. Jag var på McDonald's när jag var i Kairo och blev magsjuk. Alltså det är ju ingen garanti.
Nej.
På något sätt.
Nej, ja, just det. Men... Vad var jag på väg med den historien? Ah, ja, det var väl bara så det var då. Men precis, men du blev också frisk då via... Eller din rygg är bra nu?
Ja, det, så länge som jag tränar är den bra. Men nu har jag märkt att det spelar ingen roll om jag tränar bikramyoga. Jag kan träna annan yoga och jag är fortfarande bra i rygg.
Ja, det gäller bara att veta vad känna
det gäller bara det att veta vad man ska. Och i det här, jag kände mig säker med bikramyogan. Då var det bra att jag tränade den. Men jag tränade även annan typ av yoga under tiden. När jag var skadad så tränade jag även annan typ av yoga. Men jag kanske hoppade över vissa grejer.
Men det här är ju ett problem då tycker jag. För att om jag skulle ha reumatism till exempel.
Ja.
Så tänker jag så här, men det kanske är bra med yoga. Men om jag då börjar utan riktigt veta. För du kunde ju, du kände till det, sen skadade du dig. Och därför var det bra för dig.
Mm.
Men det måste vara jobbigt om man är gravid eller reumatism eller vad det nu kan vara. Hur börjar man med yoga då? Man måste ju lära sig på något sätt.
Ja, jag kan tycka att det bästa sättet att lära sig yoga är att gå till en studio.
Såklart, men även där blir det ju att...
Nej, men jag menar en studio menar jag. Alltså jag tror inte att sättet att lära sig att träna yoga är att gå på gym. Förstår du vad jag menar? Skillnaden mellan studio och gym eller gå en kurs liksom. Nu har ju inte, jag har inga kurser hos mig, men alla mina klasser är som små individuella workshops. Liksom.
Okej, okay. Så man ska inte gå in i ett rum med 30 personer menar du? Utan
nej,
du ska
utan jag kan tycka att om man ska lära sig och om man vill träna yoga så ska man göra det att man kan ha en dialog med läraren man har. Det är ju väldigt sällan man kommer in på en yogaklass och man kan hålla på och ställa frågor. Ursäkta mig, vad är det här? Och varför gör man så här? Och det är ju väldigt sällan, utan för de har en agenda och de vill gå enligt det och de kör på. Jag välkomnar det. Jag tycker det är jätteroligt när någon kommer in och räcker upp handen. Hur kommer det här sig? Och det här känns konstigt. Och varför gör vi så här? Och det här känns jättebra. Alltså,
det pajar ju meditationsbiten väl?
Ja, det kan man väl säga. Och då får väl de andra sitta där och sucka och stöna och ha sig. Men då kanske man ska gå på en annan typ av yoga.
Ja, just det.
Det är ju det. Då kanske man ska gå på en annan typ av yoga. Då kanske man inte... De som tränar hos mig tränar yoga för att de vill fysiskt få ut någonting utav det. De vill bli rörligare och de vill fysiskt få ut någonting utav det. Ja. Vill man träna yoga och sitta och sjunga sånger och prata om yogamystik så kommer man inte till mig.
Okej, okej.
Ja. Utan då går man någon annanstans. Och det är därför som jag säger att sådana som tränar hos mig kan även gå och träna hos någon annan och få något helt annat.
Det var ju en spännande tanke.
Jag har
man,
ju...
man kan vara otrogen som kund.
Ja, man kan vara en yogaslatt. Helt enkelt. Och jag är sån. Jag är sån själv. Jag kan gå och träna en grej på ett ställe. Jag kan träna en annan grej på ett annat ställe. Jag kan träna en tredje yogaform på ett annat ställe. Och jag tycker alltihopa är bra. Men jag kan bara lära ut en typ.
Mm.
Jag kan inte sitta och lära ut yogafilosofi. Eller liksom yogamantran. Det kan inte jag göra. För att jag tycker det känns fjantigt att jag ska sitta där uppe och sjunga satnam. Och liksom det. För mig
har
känns
de
det...
i bakhuvudet någonstans?
Nej, men, ja, men jag har ju dem och det känns jättekonstigt.
Var du tvungen att göra det i din utbildning trots att du inte tyckte om det?
Nej, det var jag inte.
Ah, okej, du bara upplevt det på...
Ja, jag bara upplevt det på klasser.
Ja.
Och jag har liksom inget... Jag tycker det är jättekonstigt om jag skulle liksom... Och mina... De som går hos mig regelbundet, om jag skulle sätta mig i slutet av varje klass och avsluta det med fyra om, så skulle de bara knäppa huvudet, vad håller hon på med? För att jag gör inte det. För sån är inte jag som person.
Nej. Jag har hamnat i om-situationer.
Ja.
Det är pinsamt. Om. Men jag bara gör det. Jag bara gör det.
Ja, men jag kan tycka att det är helt fantastiskt. Alltså den... Jag har en tjej som heter Maria som undervisar kundalini-yoga i min studio. Och det är ju så långt ifrån mig som möjligt. Hon är så här hon kör så här gångmeditationer då hon sitter och slår på en så här gång.
Och det är ändå lite häftigt ändå.
Ja, jag tycker det är jättehäftigt och det är ju det som är grejen. Man måste ju liksom testa. Man måste testa olika grejer. Du kan inte bara gå till en lärare och säga att nu ska jag göra det här resten av mitt liv. Det är bara henne jag ska träna för. Utan du måste testa massa olika yogaformer för att hitta vad som passar dig. En måndag kanske det här passar dig, en tisdag kanske det passar dig, en onsdag kanske det passar dig.
Det här är ju jätteintressant för att det här är ju lite specifikt för yoga då, men jämfört med andra träningsformer. Om jag ska gå på gym så kan jag liksom testa vad de har väl också olika klasser.
Ja, men man kan säga det som en aerobicsinstruktör.
Ja.
Alltså gillar du zumba eller aerobic eller nej men det är ju det, vissa har ju olika stilar. Man gillar hiphop eller jazz eller liksom tango.
Mm, medan i det här fallet så tror man att eller jag tror i alla fall att yoga är väl ungefär samma överallt.
Nej.
Nej. Men i en aerobic så kvittar det vilken lärare man har.
Nej, det gör det inte. Inte om du pratar med folk som tränar aerobics. Nu har jag så fantastiskt dålig koordination. Ja. Och det är också en anledning varför jag fastnar för yogan. För jag har så otroligt dålig koordination. Jag tränade gymnastik när jag var liten. Jag fick inte vara med på uppvisningarna i dansen för att jag bara trillade omkring. För att jag har väldigt, väldigt dålig koordination. Och därför så har jag svårt för liksom snabba vinyasa-klasser där det går fort och man byter övning och slänger sig in och ut och fram och tillbaka. Det har jag väldigt svårt för. Men det finns jättemånga som gillar det. Och då får de gå på de klasserna. Och sen så kanske man en annan dag vill ha en mer liksom stretchbaserad klass. Och då kanske man går på en yin-yoga-klass. Och sen nästa dag så kanske man vill ha något annat.
Mm. Jag älskar det här. Jag kommer det
tillbaka till min glassteori. Yoga är som glass. Man äter inte chokladglass varje dag.
Ja, det var ingen bra teori.
Jo, för grejen är den att du...
Ja, men just glass dag, har man ju...
Nej, men vadå glass?
Jag äter alltid samma glass.
Äter du alltid samma glass?
Ja.
Ja, och du går bara på Bikram-yoga.
Ja.
Ja, precis. Där har du det.
Ja, just det. Men jag ska ju byta nu. Nu ska jag börja testa alla yogaformer.
Ja, men då kanske du ska börja äta vaniljglass också.
Ja. Ja. Blandat med choklad.
Men är det alltid samma chokladglass? Eller testar du olika sorter av chokladglass?
Okej, men jag förstår vad du är ute efter i alla fall. Yoga är som någonting som man ska testa olika saker av.
Ja, precis. Mm.
Smågodis då. Men nej. Finns det någon som inte ska göra yoga?
Ja, de som inte vill.
Ah, okej, okay. Men det är inte så att... liksom,
man ska inte tvinga någon till att gå på en yogaklass.
Någon sa till mig att jag kan inte börja med yoga för jag är för stel.
Ja, det är ju det dummaste.
Visst var det dumt sagt?
Va? Ja, det är väldigt dumt sagt.
Ja.
För du blir ju inte rörligare av att inte träna yoga.
Nej, men han menade, och jag kan förstå lite grann, att jag kommer ju ändå inte nå ner till
golvet. Men jag hade tillbaka till den här klassen som jag hade med de här männen. Det var ju en kille som bara, det här känns ju helt meningslöst. För jag får aldrig min panna till mitt knä.
Nej.
Men om du aldrig försöker att få pannan till knät så kommer den ju aldrig hamna där. Du kommer ju aldrig öka upp din rörlighet om du inte försöker. Om du däremot försöker och däremot övar på att komma med panna mot knä till slut, så kommer du fatta hur du gör det, och till slut så kanske du kommer med panna mot knät.
Mm. Men okej, okay, man kan vara stel som en pinne och ändå...
Och sen så en annan sak, de som kommer och bara, nej, jag ska inte träna yoga för jag är överrörlig. Jaha.
Det har jag inte hört.
Det har jag hört flera gånger. Och då blir man så här, ja, men då ska du ju träna yoga för att stabilisera dina leder så att du inte ska få problem i framtiden.
Ja, just det. Så det finns inget vi kan komma på här nu, så att om man ska inte göra yoga om man...
Jag har haft en kille i rullstol som har varit med och tränat yoga.
Sant?
Ja. Och jag har haft några döva som tränade yoga för mig. Det jag hade med en tolk inne som satt och dövtolkade. Eller som satt och tolkade.
Blind då?
Ja, men det har du haft.
Hör, ja. Okej. Okay. Jag såg en kortvuxen, säger man, kortväxt.
Ja. Mm.
Men det såg inte hon eller han. Jag minns inte, fick liksom ha någon slags handduk med henne för att han kunde inte nå.
Ja, men det behöver ju vissa stela också.
Ja. Men då tänkte jag, okej. Okay. Yoga är verkligen för. Ja. Men för jag tar den personen väldigt långt ifrån att, för det känner jag när jag inte, alltså jag är så himla långt ifrån att klara en övning. Då känner jag så här, jag får inte de tänkta effekterna av denna.
Jo, det får man ändå. Men om man bara försöker.
Jag om man ska säger sitta det... i skräddarställning och luta sig framåt. Ja. Då är det så att när jag ska sitta i skräddarställning, då måste jag ha händerna bakom mig. För att annars, jag kan liksom inte sitta upp, så ställer jag. Och då tänker jag, då är jag inte ens nära att få det den bredvid mig får.
Jo, det får du.
Okay.
Jag kan ju nästan säga att du får kanske mer ut av att göra det än vad jag får, som kan vika mig dubbelt fram.
Mm-hmm. Men jag känner att det känns inte ens i de musklerna som det ska kännas, tänker jag.
Nej, men då känns det ju andra muskler som gör att du kanske kommer närmare till målet. Och jag kan säga det på mina klasser till exempel, att om vi gör en övning och det är någon som känner att det här kan inte jag göra överhuvudtaget. Nähä. Och så om man bara sätter sig ner och tittar på alla andra, så kan jag säga så här, det där... Så kommer du aldrig närmare. Men om du däremot försöker, även om du aldrig kommer kunna lyfta på dina fötter, om du försöker att komma dit, om du försöker att pressa händerna ner i golvet och lyfta på rumpan, och du känner att den kommer aldrig lätta, men om du inte fortsätter så kommer du aldrig klara det.
Nej, det gäller väl säkert allt i livet.
Ja.
Om man ska lära sig ett språk till exempel.
Ja, och det handlar ju väldigt mycket om tålamod. Yoga handlar ju väldigt mycket om tålamod. Och det är ju vi ju väldigt, väldigt dåliga på. Vi har ju dåliga...
Vilka vi?
Nej, men överlag. Ja, man har inget tålamod. Man vill att allting ska vara klart igår. Liksom.
Mm.
Att man ska kunna allting innan man ens har testat det. Liksom. Och kan man inte på första gången, då skiter man i det. Då vill man inte göra det igen.
Nej, precis. Men det tycker jag är, det har jag full förståelse för. Men du, vi ska nu avsluta det här programmet. Men jag tycker till skillnad lite från andra träningsformer att när jag har jagat mycket så har jag blivit lite slö i huvudet. Man skulle kunna kalla det för avslappnad liksom. Och att jag har kanske varit tillfreds och somnar lätt. Och på sätt och vis är det skönt.
Ja.
Men å andra sidan så har jag inte det här. Jag tänker inte lika snabbt. Och det flyger inte tankar i huvudet på mig. Vilket kan vara positivt ibland. Det är mitt som jag jobbar som komiker. Så behöver jag det. Men känner du igen detta? Att man blir liksom lite avdomnad i huvudet?
Jag skulle nästan säga att du har vätskebrist eller liksom...
Ja, det är det det har varit. Att,
nej, men inte det. Men att, för jag kan ju känna det att efter jag har tränat yoga så känner jag mig fysiskt avslappnad fast mentalt klar.
Okej. Okay. Ja, precis. Men klar kanske. Men för en av de bästa grejerna som jag tyckte med yogan var att när jag kom dit och de började prata om den här monkey brain.
Mm.
Och jag kände, jaha, det är inte bara jag. Som går runt och liksom studsar saker i huvudet på mig hela tiden. Och sen så lärde jag mig faktiskt till slut att tysta ner det här förbannade huvudet. Och i början var det det var liksom det bästa jag varit med om.
Mm.
Men sen så kände jag någon gång att jag saknade det lite.
Ja.
Att jag vill vara igång här uppe. Ja. Jag vill ha en massa knasiga diskussioner med mig själv och låtsas diskussioner med andra som jag ska ha senare ikväll. så det var både bra och dåligt där, kände jag.
Ja, men det är ju alltså jag tror inte att du
kan du koppla på och kloppa av det då?
Ja, det kan jag göra.
Mm.
Och sen så kommer det på sig själv helt plötsligt.
Alltså,
liksom. Och det handlar inte så mycket om när jag tränar och inte tränar. Utan det handlar mer om när jag vill och inte vill. Att det ska vara så på något sätt.
Ja, och det hade ju varit det bästa.
Jo, men jag menar att jag till exempel, om jag står och liksom i en vild diskussion med min 5-åring liksom, och jag känner att jag håller på att tappa det, då kan jag liksom bara ta ett djupt andetag och bara okej, nu gör vi något annat eller nu bryter vi det här eller liksom.
Nu gör vi en lotusställning.
Ja, men lite så.
Så där du, då tycker jag att det var dags för att avsluta God morgon solens andra avsnitt.
Ja.
Tack så mycket Isabel från Yoga GBG. Ska vi säga din hemadress en gång till?
Min hemadress?
Nej,
jag vill inte att folk kommer hem till mig. Det räcker att de kommer till studion. Jag ligger uppe i Guldheden.
.info, nej, www.yogagbg.se. Och det ligger i Guldheden?
Ja.
Ja, jag vet inte ens vad det är.
Golden Hill.
Golden Hill. Jag önskar att jag bodde i Göteborg nu.
Ja, men du får komma och hälsa på.
Precis, om man ska ha en yogaslatt som du kallar det.
Exakt.
Så kan jag ta mig till olika städer till och med. Det låter fantastiskt. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa avsnitt kanske.